Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hej Lola Carter.
Hej Marina Selin.
Trevligt att du är här.
Ja, tack detsamma. Trevligt att vi äntligen är här och igång med denna som ska då bli en inredningspodd.
Men vadå? Ska vi podda om inredning kan man inte göra. Inredning kan man bara se. Eller?
Vad du koketterar. Det här har vi pratat om länge att vi ska göra. Och det har faktiskt varit efterfrågat att det inte finns någon jag tror inte det finns någon inredningspodd som har är igång. Men vi tror ju att man kan göra det. Mm. Vi är ganska övertygade om det. Och det kommer ju inte bara att handla om huruvida man ska ha en 180 säng eller 210. Utan vi kommer ju att prata runt omkring inredning och våra egna erfarenheter.
Mm. Och vem vi har legat med den där 180 sängen. Det kommer inte bara handla om inredning. Det kommer handla om våra liv och anekdoter. Och kommer tror jag.
Jo,
kanske. Vänta till avsnitt 17. Så.
Ja, för att vi har ju, vi är ju inredare men vi kanske inte är några vanlig inredare. För du, jag har och du fortfarande jobbar med tv. Mm. Och därigenom har vi ju ganska mycket intressant
erfarenhet. Ja, det är mycket intressanta erfarenheter och sätt att jobba på. Det leder ju oss in på den här elefanten i rummet ju.
Det är det här, vi kan ju inte riktigt samsas om det handlar om elefanter eller flodhästar.
Ja, men det är stora feta djur. Stora
och
feta
du
djur.
Säger då elefanten. Och det är, visst, vi kan prata om elefanten eller flodhästen, men sanning att säga så är det ju väldigt många flodhästar som har figurerat i många olika vardagsrum.
Vi pratar alltså om MeToo.
Ja!
Och det är en jättestor, jättestor grej som har hänt. Och det har vänt världen på rätt håll, inte upp och ner. Utan faktiskt, finally, har det blivit upprättelse. Du har jättemycket erfarenhet av detta. Men, Lolo, jag vill att vi pratar om detta i den här podden. Men jag vill att lyssnarna ska veta vem du och jag är.
Mm.
Kan inte du bara liksom berätta varför blev du inredare? För det är ju det som egentligen vi...
På något sätt, vet du hur det är lite grann? På något sätt så känns det... Den där frågan har jag ju fått många gånger. Som att jag liksom har varit det från början. Utan att veta att jag har varit det från början. För att jag är liksom född in i det med bröstmjölken. I och med att min mamma var en väldigt duktig inredare. Inte utbildad. Alltså hon var ju sån där tusen konstnär, oerhört kreativ. Hon hade gått på Märtaskolan och Margaretaskolan och sånt där. Till Skärarakademin och vad det nu var. Hon är väl född 21. Så hon var ju rätt gammal när hon fick mig. Men, eller hon var över 40. Så jag är sladdbarn.
Oj, då,
men jag på den tiden var det ju... Alltså jag tror att om man var 40 som min mamma var när jag föddes så tror jag att det var lite grann som att vara liksom idag 55 eller något. Eller ännu äldre.
Uppfattningsmässigt, ja.
Det var jättekonstigt gammalt på den tiden, på 60-talet. Men så att jag fick liksom det där med mig. Det inreddes och målades och fixades och donades i tid och otid. Och framförallt så gjorde man liksom allting själv. Så just det där att vara med i ett gör det själv fixar program kändes ju naturligt för mig. För det handlar ju inte bara om att man ska puffa kuddar utan det är ju mycket...
Nej, det kan man ju slå fast. Direkt bara så här att vara inredare, det är en 2% puffa kuddar.
Ja, och det vill vi ju, det tror jag, alltså det här med att göra inrednings-tv... Jäklar vad man får jobba. Det är många som tror att vi har 4-5 assistenter där i bakgrunden. Det finns oftast någon proddas med som sliter. Men det är som regel inslagsproducenten som bestämmer hur saker och ting ska göras. Och sen är det du eller jag. Och sen är det en assistent. Och sen sliter man. Man åker liksom ut till IKEA själv med vagnarna och plockar ihop. Och det är många som blir så här, va? Mm. Oj, vad ni får slita och dra och släpa.
Ja, men
det är inte det, särskilt glamoröst.
Men har din karriär innehållit mycket, tycker du som inredare, vilket är liksom ditt favorit som du fortfarande älskar med det yrket, om man säger så? För du har det ju från början. Du har fötts in i själva tanken på färg och form. Så det är oundvikligt att göra det. Men det är inte alla som jobbar med det för att man har fått det från början.
Nej.
Men hur kunde du livnära? Alltså det jag tror det är intressant att veta så här, vad var det som drev dig till att faktiskt jobba med det?
Ja, men vet du vad? Det var lite grann att jag satt på pottkanten med skägget i brevlådan, eller vad man säger, när jag skilde mig för andra gången. Och hade haft privilegiet att få vara hemma med mina barn när de var små, vilket jag gärna ville vara. Så plötsligt så skulle jag då skilja mig igen och stod där och hade liksom, behövde ha ett, göra något, tjäna pengar helt enkelt. Och jag vill inte tillbaka till reklambyråvärlden där jag kommer ifrån lite grann. Jag jobbade på reklambyrå i min... Jag var innan jag fick barn. Och då sa min mor just till mig att du ska göra det som du är, som du tycker är kul. Och jag vet att du tycker det är kul med inredning. Och jag tänkte att ja, men gud, det finns väl hur mycket inredare som helst. Hur ska jag? Och då kom jag ju på det här att i och med att jag hade kommit i kontakt med begreppet homestaging.
Vad pratar vi för år nu, bara så vi kan orientera oss?
Och det var ju det som sen döptes om lite grann på TV4 och Äntligen hemma, så döpte man om det till ett ganska osexiga namnet, flyttstyling. Men homestaging, homestyling, hette det då. Och då pratar vi år 2000, 2000 kanske? Mm. Något sånt, 2001, 2002. Och då var det inte någon som hade upptäckt det där tidigare. Och jag hade kommit i kontakt med det i och med att jag var gift med en ossikille. Det fanns i Australien. Jag hade varit med om det eller sett det i London, i England och i New York. Men det fanns inte i Sverige. Det här att man faktiskt kan få göra sitt hem mer attraktivt inför en försäljning. Mm. Så att det blir mer attraktivt för köparen. Och då startade jag ett företag som hette Final Touch.
Just det.
Och folk undrade, vad är det? Är det, är du, ska du bli begravningsentreprenör? Eller ska du bli... jag fick ett ganska bra namn. Men det hade ju varit ett jävligt bra namn på en begravningsbyrå också.
Jag hade ju verkligen...
Jag tänkte ett tag, men där sa du något. Kanske det.
Det är ju marknaden som aldrig tar slut.
Ja, men så jag hann aldrig riktigt börja med det. Jo, jag hann väl börja med det lite grann. Men innan det faktiskt var... blev tv av det. Ja. Och då tog det upp väldigt stor del av min tid.
Ja.
Så att, på den vägen är det, kan man då säga. Så jag är ju då helt autodidakt. Jag älskar just det ordet.
Autodidakt.
Tog ett tag innan jag lärde mig att säga det. Autodidakt, man kan säga fel. Autodidakt. Mm. Självlärd, alltså. Jag är självlärd. Mm. Och det vet jag ju då att du faktiskt inte är beredd. Nu har jag beredd. Vill du veta mer?
Nej, eller? Men sen började du jobba med Äntligen hemma. Ja, och så gjorde du det i jättemånga år.
Och så gjorde jag det i många år, kan man väl säga, ja. Och sen så har jag naturligtvis jobbat lite grann i mitt företag vid sidan av. För sen, med Äntligen hemma, så blev det ganska snabbt så att jag också kom in då på att bara göra renodlad inredning. Och det var ju flyttstylingen, var väl kanske bara 2-3 säsonger. Och sen blev det inredning för hela slanten. Mm. Så ja, och så slutade jag på Äntligen hemma 2013. Med olika flodhästar i vardagsrum. Nej, vad ska. Men och sen dess har jag ju jobbat med det jag gjorde i rutan.
Mm.
Fast utanför rutan. Mm.
Det är annorlunda att göra det.
Ja.
Utanför
och
rutan.
Och sen så är det, har innanför. Det då sen dess dykt upp någonting som heter podcast.
Visst är det spännande.
Ja, och jag vet ju egentligen inget. Jag har ju knappt lyssnat på. Jag lyssnade på Jenny Hammar och Karin Bastin när de pratade om någon annan flodhäst i något. Då var jag ju tvungen att höra, för det var lite spännande eftersom det var förefaller var någon som är besläktad med någon annan flodhäst. Mm. Men nu vill jag veta, vad, berätta om dig. Jag vill, ja. Jo, jag vill, alltså för, och det här är ingen lögn, för jag, det är, sanningen är att jag inte riktigt vet din bakgrund.
Nej, jag vet bara att du är jävligt är
duktig inredare och jag har sett dig på TV.
Tack, Lolo.
Men berätta lite. hur det har gått till.
Klubben för inbördes beundran.
Ja. Oh, vad du är bra.
Oh, nej, du är
extra snygg idag, alltså, Maria.
Du är bäst.
Ja.
Älskar din börsa. Man ser, jag sitter mitt emot Lolo Carter här nu. Och det är alltid härligt att titta på henne. För hon är så söt och snygg. Mm. Hon har en jättefin mössa på sig. Mm. Lite grönt, visst är det så.
Hon har en skön pool. Hår idag.
Och, lite bärsnygg. Hon känns vintrig och härlig. Alltid snygg. Så hon har också en väldigt snygg jacka, en rutig, lite beige röd murriga färg. Supersnygg.
Mm, så är det. Så är det. Mm.
Nej, men jag har ju pluggat lite grann inredning. Men inte så att det sprutar öronen på mig på något sätt. Det var 2001 bestämde jag för att jag inte skulle jobba med löner som jag halkar in på ett jättestort konstigt bananskal.
Vänta nu lite, vad säger du? Du
jag jobbar som löneadministratör.
Du skämtar med
Nej,
mig.
Nej, det är sant.
Men jag tycker att du förefaller vara en ganska rolig människa.
Nej, jag vet. Nej, men grejen var att det var en anledning till att jag inte gjorde det längre.
Vadå ju... lön?
Nej, men jag flyttade till Stockholm. Jag är från Huskvarna då, va? Jag är ju från Småland.
Och det är småländska.
Nej, småländska då, va? Och då jobbade jag nämligen på en restaurang som säljer hamburgare. När jag pluggade, när jag gick i skolan. Och där fick jag då chansen att få ett jobb på kontoret. På det här stora multinationella företaget som säljer hamburgare i Stockholm. Och då var den tjänsten en löneadministratörstjänst. Och
frågar för att vi jag McDonald's skulle... här nu alltså?
Men, inga varumärken, tack så hemskt mycket.
Okay.
Nej, men, och då fick jag chansen att flytta till Stockholm och få ett heltidsjobb. Och det tog jag såklart, för jag skulle hit. För det var här det hände. I Huskvarna var det väldigt dött efter klockan 15, kanske, 00 på dagarna. Det skulle därifrån, det visste jag från när jag var 6-7 år, sa jag att jag skulle flytta till Stockholm.
Mm.
Ja, för här hände det. Och då så fick jag det jobbet och så tog det väl ungefär 1,5 år när jag bara såhär, jag kan inte jobba med det här. Jag kan inte jobba med det här. Jag hade ju drömmar om att jag var tvungen att gå på toa hela tiden. Jättekonstiga drömmar. För att jag var tvungen att få utlopp för min kreativitet. Har jag läst en drömtidning? Jag letar i toaletter hela tiden för att få utlopp.
Nu är jag inte med.
Nej, men vi ska inte fluffa
dem.
Nej, men jag var tvungen att göra något kreativt. Jag var tvungen att göra
någonting.
Och då
gick du och kissade?
Nej, då drömde jag om att jag var tvungen att gå på toa. För att jag var tvungen att få utlopp för min kreativitet. Ja, vi kan ta upp drömtidning i avsnitt 16. Jag
kissade du i sängen då?
Nej, jag kissade inte i sängen.
Mm, det kan man göra.
Jag har inget fel
att kissa i sängen. Det har hänt mig en gång när jag var fruktansvärt
kissnödig.
Och drömde, det här har jag faktiskt hört andra göra. Men drömde att jag gick på toaletten. Det hann väl liksom inte bli riktigt tuff. Så att jag verkligen kissade. Men det var liksom nära...
Jag älskar poddar. Vet du varför jag älskar poddar?
Nej.
För att man pratar om en utbildning inom inredning och hamnar på kissa i sängen.
Ja, det är väldigt
jag tycker ändå att det här visar faktiskt att vår podd är väldigt bred.
Aha.
Ja, bred.
Absolut.
Jag började plugga till inredare på en inredningslinje. Pluggade i ett år där. Sen gick jag konstskola, vilket var det bästa året i hela mitt
ja, det kan jag tänka
42-åriga liv. För att jag fick måla oljemålningar och skulptera, göra saker i brons och ja, men du vet, sådär. Man fick bara göra, då var jag inte, drömde inte om att gå på toa då. Alls.
Nej.
För då fick jag jättemycket utlopp i min
kreativitet. Då blev hon förstoppad.
Då blev jag torr. Alltså, och då gick jag den. Och sen så sökte jag inte Konstfack såklart, för jag skulle bli SIR, som står för Svenska Inredarnas Riksförbund, Inredningsarkitekters Riksarkitekt. Jag skulle bli arkitekt. Mm. Femårig master.
Herregud,
skulle jag bli. Men jag hade bestämt, det var tidigt.
Ja, du är alltid jag inte.
Nej, men det är väl inte så. Men jag hade en fantastisk vän som heter Malin, som jag pluggade med, träffade där, som sa att va, skit i det, jag klarar inte av det. Jag skickade in och så blev jag fockad såklart.
Det är henne du ska äta middag med ikväll.
Exakt, min fina vän Malin som jag ska äta middag med ikväll.
Så om ni tycker att vi pratar väldigt snabbt så beror det på att vi måste hinna klart.
För att jag ska på middag om en halvtimme. Nej, men hon sa så här, vadå plugga? Vi startar företag. Jag bara, är du dum i huvudet? Vi har ju, vad ska du stå på mitt visitkort då? Hade du tänkt? Som var jag. Hon bara, skitsamma, vi gör det. Så startade vi ett företag, det var 2003. Och sen så fick vi kontakt med HSB. Inredde alla deras visningslägenheter i Storstockholm. Och vet
herregud,
varför?
Vad
att vi ringde 2003. In till dem varje vecka. Hej, vi heter Malin Maria. Hej, det är Malin Maria igen. Vi vill inreda era lägenheter. Ja, men vi är inte just nu. Så ringde vi varannan vecka. Så ringde Malin. Hej, det här var Malin Maria. Vi vill inreda era visningslägenhet. Och så typ sjätte gången. Men ja, men kom hit då, sa de. Och så gick vi dit. Mm. Helt gröna, hade inte gjort någonting. Mm. Och så sa vi så här, oj vad vi kan mycket. Oj, vi har ett lager, 7 uppsättningar hem. Vi kan... Ljög. jättemycket. Vi hade inte en grej.
Mm.
Och så sa han så här, ja men vi kör. Och då fick vi jävligt bråttom att åka till IKEA och köpa saker som vi skulle inreda och hyra ut. Och sen så körde vi också...
Var det där, inga varumärken.
Ja, just det. Förlåt, den jättestora småländska möbeljätten. som vi... nej, men och sen så har det kört på. Och sen har det bara rullat på. Och sen så 2010 så blev jag kontaktad. För jag bloggar på Leva Bo på Expressen. Mm. Och genom där hade produktionsbolag sett mig. Och ville att jag kom på en audition för ett program som heter Byggfällan. Med René Nyberg där vi jagade byggbovar. Sådana som har byggt fel. Mm. Vilket var en fruktansvärd produktion. För det var ingen som hade gjort det förut. Och ingen visste någonting. Så vi åkte runt i Sverige och bara visste inte vad vi skulle göra. Jag planerade min inredning på flyget dit. Vilket nu när man har jobbat så här 7 år med det. Vet att det är befängt. Det går till helvete innan man ens har börjat. Och så körde jag 2 säsonger med det. Sen blev jag med Husräddarna på TV3. Som var en fantastisk produktion. Med hus som brann ner.
Mm.
Och vi byggde upp
kommer jag ihåg.
Björn träffade där, fina Björn Kristiansson. Mm. Jimmy Skönning, jag jobbar ihop.
Mm.
Johnny Ljungman, fantastisk tid.
Vi har jobbat med ja, några i alla fall.
Ja, vi har ju...
Jimmy och Björn.
Och egentligen hemmamänniskor.
Ja, precis.
Och då gjorde jag det, och sen så tog det slut. Och då har jag jobbat med Arga Snickan. 2 säsonger
just
nu.
Det.
Med Adam Alsing.
Adam Alsing. Skulle få. Just det, för vi ska ha gäster.
Vi ska ha gäster.
Så håll i er, vad spännande. Jäklar.
Vi ska ha gäster som och prata. Det är jättekul att vi ska få dem att inrikta sig på inredning också, tycker jag. Det är jättekul för att inredning är en sån stor del liksom av ens liv. Det är ju inte bara en stol, utan det är ju allting du ser runt omkring dig när du är någonstans. Så det är ju inte så att vi så här puffa kuddar, utan det är ju faktiskt en hel livsstil.
Ja.
Ja, i alla fall, det är jag nu. Och sen håller jag på och grejar runt omkring. Med en massa andra sidoprojekt som man gör såklart. Och bland annat den här fantastiska podden som jag har älskat från första gången. Vet du hur den blev? Kommer du ihåg hur den där podden blev? Jag är på en pressvisning.
Just det, för vi måste tala om det för lyssnarna. Det här har varit på gång väldigt länge, att vi ska göra det här.
Ja.
Men nu får du berätta.
Men livet har ju kommit mellan.
För du, för jag visste inte vem jag var.
Jag tror inte du visste vem jag var. Men jag visste vem du var, för jag jobbat med Björn. Och jag vet att Björn är ju är gift med din systerdotter.
Yes.
Björn.
Keep it all in the family, som vi säger.
Snygg Björn alltså, som jag jobbar med.
Snickar Björn.
Och då är det så att då är jag på pressvisning. Och så kommer Lollo dit, vi är där med Ingla Sandberg, och så tänker jag så här, men vad fan, jag och Lollo Carter ska ju ha en podd. Bara kom det till mig. Är det 1,5 år sedan kanske? Det var som att himlen öppnades och ängeln Gabriel sjöng och sa, Lollo Carter, och du ska ha en podd. Så nu går du fram, presenterar dig, hej Maria Salin här, vill du ha en podd med mig? Det var faktiskt riktigt så jag sa.
Och då svarade jag, vad är en podd antagligen?
Vad är en podd? Sa Lollo Carter då? Nej, Lollo Carter sa såhär, vad kul, det gör vi.
Ja, vad bra att jag sa det. För annars skulle vi inte sa Lollo Carter då.
Och från den stunden har jag varit kär i dig.
Ja, sa man, nu kommer den.
Nej, men så är historien kring den här podden. För det finns ingen inredningspodd. Jag har stört mig skitmycket på. Varför finns det? Varför kan man podda om mens och ångest och pengar och män och kvinnor och allting? Men varför inte om inredning? För det är ju en jättestor bit av ens liv.
Yes. Så det ska vi prata om, och vi ska ha spännande gäster och vi ska... Ja, och det kommer att vara saker. Vi kommer liksom att komma in på olika sidospår.
Oh,
man kommer att få höra mer om dig
hur man kissar
och
i sängen
mig.
Men alltså, jag vet att vi ska prata om inredning. Jätteviktigt. För det är den här podden ska handla om såklart.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than 1 billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Inlig. Men vi kan inte undgå MeToo. Lolo Carter, du är ju den som har startat hela den här... Det här fantastiskt, jag säger inte ras, eller, för det är tvärtom, du har gjort det. Vi har inte 2 timmar nu på den, men jag skulle bara vilja ge mig status, historiskt, lite grann.
Mm.
Och så nu, vad har hänt? Vad har du fått reaktioner? Vad har hänt?
Hur ska jag kunna berätta det snabbt? Det 13 oktober var det som jag gjorde inlägget. Postade inlägget på Instagram. Och det gjorde jag ju då efter att ha läst en hel del om Harvey Weinstein. Mm. Och jag tänkte då, i och med att det var olika krönikörer, kvinnliga krönikörer i Sverige. Och så, det skrevs väldigt mycket om honom och hur det var fruktansvärt. Och då tänkte jag att vadå? Varför ska vi ta oss över Atlanten? Vi har ju hela den här problematiken här. Mm. Och så gjorde jag inlägget. Och det var inte något spur of the moment sådär. Utan det, jag tänkte i ganska, några timmar, en kvart. Nej då, jag tänkte efter ett bra tag och jag diskuterade. Och det är ganska intressant för jag diskuterade det faktiskt med en manlig vän till mig. Och att det var en manlig vän som sa... Det här ska du göra, det här är...
Ja, och det är ju inte så att det var en... Det har ju åratal tillbaka legat och funnits och grott.
Ja, exakt. Av olika skäl. Och det där är ju en sån lång historia. Men för att summera det så var det ju, gjorde jag det. Och det var en fredag den 13 för övrigt. Sen satte MeToo igång där den helgen och så kom Cissi Wallin någon dag tidigare. Och jag tror att hela den, det var någon, det är väl många som tycker att det är, vissa män som tycker att det är vedervärdigt att jag säger att det var gudomlig ingivelse och perfekt timing framförallt. Och det skruvade, eller det blev en explosion och det var som att öppna dammluckor där plötsligt så vågade man att berätta sina historier. Och lite grann den här liknelsen som jag har dragit flera gånger med H.C. Andersens historia, Kejsarens nya kläder. Att det var någon som helt enkelt fick lov att peka på visselblåsare. Att han har inga kläder på sig. För att man andra skulle våga.
Mm.
Och där satte det ju igång hela MeToo i Sverige. Och jag läste nu häromdagen, när jag skrev om det på Instagram också, att det har varit mest
aktivitet
kring MeToo och
per
capita då man säger, i Sverige.
Mm. Men tycker inte du, jag kan tycka så här att det är, ja det är möjligt att vi svenskar är ganska så här, inte alltid säger vad vi tycker, håller inne för att vi är så lagom och allting, va?
Mm.
Men vi är ändå inte rädda. Vi har ju hög jämställdhet.
Mm. Vi trodde det, va?
Är det en chimär då? Är den där jämställdheten är det fejk att vi ligger så bra till jämställdhetsmässigt? För när man tittar på alla uttryck som har kommit nu, hur jämställt är det då egentligen?
Nej, exakt. Nej, och jag redan efter någon dag där med alla mejl som kom och allting som drog igång och hände så tänkte jag så här, men vad är detta? Är det 1700-tal vi lever i?
Ja.
När jag förstod hur allvarligt det såg ut och hur det liksom... Och jag är fortfarande bara helt omtumlad. Men det är ju en sån befrielse. Alltså det här är ju... Man går ju omkring och har gåshud av eufori för att det är någonting fantastiskt som sker. Mm. Och jag Senast idag så läste jag att jag hade en debattartikel, om det var i Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, det kommer jag inte ihåg nu. Jag läste inte själva artikeln, utan jag läste om artikeln. Man hade plockat gärna kvällstidningarna ur artikeln med Björn Ulvaeus.
Ja, just det.
Där han talade om hur han, vad det här har betytt redan nu för honom. Mm. Hur han tänker till och hur han tänker att han inte alls tänkte på det sättet före MeToo. Ja. Och han bara, men hur kunde... Alltså, och jag tror att det här är så... Det är det här som är så spännande, för det är ju inte bara... Det handlar ju inte bara om sextrakasserier och våldtäkt, utan det är ju... Det är ju någonting som också sker i konferensrummen när man tror att nu är vi så jämlika. Och, alltså man har inte en aning om, vänta nu lite. Mm. Och man tänker tillbaka och efter, hur har det egentligen varit? Och hur har vi egentligen behandlat våra kvinnliga medarbetare? Mm. Och hur behandlar vi varandra överhuvudtaget? Och den här alltså maktproblematiken. Och, alltså det är ganska... Att bara läsa om alla typer av vuxenmobbning.
Ja, det är ju inte bara män och kvinnor.
Nej, det är ju kvinnor mot kvinnor. Alltså,
Ja, nej, men det är som du säger. Jag tycker det är förlösande. Och jag tycker också att det finns en kraft i att vara många. Det är ju den som är så stark. Det är då man vågar. Man säger så här, får du inte gått i 10 år sedan? Mm. Ja, det är möjligt. Men det har inte funnits... Jag har inte velat vara själv i det. Jag har tänkt att jag är jag själv. Det är bara hänt mig. Det har bara hänt mig.
Man vet, jag har inte velat, jag har inte vågat. Jag har känt skam och skuld. Och det är det. När jag tittar på alla mejl jag har fått. Och även när man läser allting. Alla berättelser och historier. Så tycker jag att det är någonting som... Alltså, rädsla. Nummer ett, och skam och skuld kommer liksom som goda tvåor och treor för orsak till att man inte har gjort det. Mm. Och jag tänker lite grann på hur det var för mig. Att jag sökte naturligtvis stöd från kvinnliga kollegor eller även manliga kollegor och sagt att hallå, det är ju så här och så här. Och så här upplevde jag det, och jag känner att jag har blivit jävligt orättvist behandlad av hela TV4-ledningen. Och jag vet ju att det beror på det här. Jo, vi vet ju. Du har ju rätt i det. Men alltså, vad som krävdes var att jag bara gick ut och sa så här var det, så här upplevde jag det. För att många skulle våga. Och det är precis som du säger, det är ju att det är så många.
Kraften i att fast det är ju också våga. Någon som måste stå och ta första hoppet.
Ja.
Ja, och då gjorde du det.
Ja.
Ja, och det är ju jävligt modigt.
Ja.
Ja, men också jag väldigt nödvändigt.
Jag förstod nog inte hur modig jag
var. Nej, du kanske inte gjorde. Det var ju bra kanske att du inte förstod hur...
Och sen, samtidigt så är det ju på något sätt att jag är en ganska luttrad person.
Ja.
Som har varit med om en hel del med- och motgångar. Och jag har passerat 55.
Nej, det har du inte alls.
Jo, men jag tror också att med ålderns rätt så är det lite grann fuck it. Nu säger jag som det är. Och det är ju underbart att det nu är liksom unga människor.
Mm.
Och liksom att det här innebär också att barn och ungdomar lär sig tidigt. Att vi tittar också på det. Vi måste ju börja med barnen.
Ja, du börjar alltid med barnen.
Ja, och jag hör hela tiden väninner, bekanta som berättar att plötsligt har deras... döttrar berättat att de faktiskt var med om det och det, och det var nära att det och det hände. Och återigen, när man då frågar, men varför har du inte berättat det här? Jag blir galen bara du liksom nämner det här. Ja, men, jag vågade inte och jag tänkte att oj.
Det är verkligen, jag var ju med om en incident. Jag blev drogad på krogen.
Ja, men berätta
nu. Nej, men det är så drar den väldigt kort, för det är inte så. Men det är väl 5 år sedan.
Mm.
Och jag är ju inte säker.
Nej, det kan man,
du vet,
inte
man är ju inte säker på det. Därför tänker jag så här, det var inte säkert att det var han. Och, det blev ju ingenting. Han fick ju inte hem mig. Jag hade en annan vän som stod och drog i andra armen. Han drog i ena armen och skulle ha in mig i sin port. Till sitt hem. Och min andra kompis som också blev drogad tålde nog det bättre än jag. Jag blev sänkt.
Och hur tänker ni att ni blev drogade? För jag tror att jag har blivit drogad. Ja, för jag tror att jag har blivit drogad 2 gånger. Och det varför jag tror det är ju för att jag upplevde berus. Alltså, man vet ju hur jag var berusad.
Jag vet också att jag inte drack så mycket.
Men det här var ju liksom... Det var ju någonting annat som hände.
Kroppen var ju, jag är en kontrollmänniska. Jag vill ha kontroll. Sån är jag. Jag kände den gången, enda gången jag tror att jag har känt... Visst, man packar några gånger och tappar kontrollen så, men inte i kroppen på det viset. Att man inte kan bestämma över armar och ben. Sen låg jag och kräktes i den här porten i 2,5 timmar efter det, mitt i vintern. För att jag, ja, och kräktes dagen efter också. Så att jag är nästan säker på att, och det har dragit igång. Jag har erkänt till media vem den här personen är. Och jag är beredd på att gå ut med mitt namn och allting för att jag är säker på
det. Har du berättat för media om den här personen?
Ja, det har jag gjort. Nu så får jag bara samla på lite mer, lite fler händelser. Så kommer det komma ut. Men det jag känner väl, jag har 2 tjejer med 10-13 år. Fy fan för dessa män. Ska de bli rågade på krogen? Ska det här ske? Ska det, och för dem, för det, men jag är ju så wasted. Jag känner mig så här, jag är, men för dem, för barnen.
Mm.
Jag är så jävla glad att den här,
det här, ja, men det är det. Det är ju, det är ju alla dessa, jag hoppas ju och tror att vi har gjort någonting, alla vi som har varit med och dragit igång och vi som nu fortsätter att hålla igång det, att vi verkligen gör någonting för våra barn och barnbarn och barnbarns barnbarn jag tror att det här
det
kommer
är
att
otroligt spännande,
alltså förändra världen, det låter ju väldigt stort, men jag tror faktiskt att det är så.
Det är klart vi kan förändra världen, det är ju därför vi är här, annars är det ingen idé. Dagen efter den här MeToo kom upp var jag på inspelningsplats. Jag har varit ensam kvinna bland 15 män på inspelningarna, och jag kände direkt att det fanns en, förstår, det hände någonting
en redan ödmjukare ton.
Ja, en rädsla framförallt att man skulle historiskt hitta någonting hos de här männen då, att de var rädda att någon skulle gräva reda på någonting, och de låg ju, jag vet att de låg vakna i dagar, alltså på nätterna i flera dagar i rad och bara funderade så här, vad gjorde jag för 15 år sedan, vad gjorde jag för 10 år sedan, vad sa jag igår, lät jag så? Och det blev en, alltså från att ha gått den här jargongen på byggarbetsplats där det bara så, sa flickan, ja men du vet det här, det är het som att vända på sån natt och dag.
Hur känns det?
Jag tycker det känns skitbra. Jag är just lite så här, jag har jobbat i byggbranschen 15 år på byggen med män. Och jag vet att det är jargong som jag inte lyssnar till. Jag vet att när jag kommer dit så blir den ändå bättre. Men den är ändå för jävlig ibland med den här jargongen. Och män gillar den inte heller. Men de kör på för att det har alltid varit så. Förstår du? Så därför så tror jag tror att det finns män såklart som tycker att det är skitbra. För då behöver inte de heller vara
de
så här.
De behöver inte hänga på.
De behöver inte vara hänga på. För då finns det, man är inte sån. Man gör inte så. Och nu är det legitimt att inte vara ett asshole. Alltså förstår du? Nu är det bra. Så jag, självklart, det är bara bra. Det finns bara fördelar.
Det finns bara fördelar.
Och om man inte tror att man vet skillnaden mellan att sexuellt trakassera någon och vara trevlig mot en kvinna, då är man på jävligt hal.
Då är man på jävligt hal, Lis. Jag gillar också den här, en väninna till mig som skrev på Facebook, eller ja, Instagram och Facebook, så skrev hon liksom just det här när män blir så här, tycker att de blir, men vad fan, vad då ska man inte våga hälsa, eller vad ska man inte krama om, vad ska man ändra på hela sig själv, och, nej, men det är ju inte så, utan det handlar bara om liksom, kan du cykla, om du någon säger till dig att här har du en instruktionsbok i att hur man cyklar. Nej, men jag kan cykla. Jag vet man cyklar, men då så. Ta inte emot den då. Du behöver inte. Då lägger vi tillbaka den.
Nej, det borde vara så naturligt som
då man lägger vi tillbaka den i boken. Eller tänker du kanske då som man, vänta nu lite, jag kan ju cykla, men vet jag precis hur man ska tänka i trafikreglerna och vet jag när jag ska sätta ut armen och liksom, kan göra de här trafikreglerna även om jag kan cykla. Då kanske man ska titta lite grann i den där instruktionsboken. I alla fall ungefär så. Och ungefär som Björn Ulvaeus tog till sig det här och tänkte efter och tänkte till. Det handlar ju inte om att alla män ska känna sig oskyldigt anklagade för att vara trakasserande eller våldtäktsmän, utan kanske tänka till. Hur uppför vi oss? Eller hur uppför vi oss överhuvudtaget mot varandra?
Mm. Ja, för det är ju människa till människa allting gäller. Men sen är det ju makt. Makt är makt. Mm. Och makt utnyttjas och har gjort det i alla tider av folk som har haft makt. De gamla grekerna utnyttjade sin makt. Och det är där. Men när man är väldigt stark måste man också vara väldigt snäll.
Exakt.
Vi behöver ju inte gå längre till Bamse. Liksom.
Nej.
Så det är Ja, självklart är allting det här fantastiskt och det är bra och det är mycket spännande tycker jag, att om det här bara är sin linda.
Det är ganska, som, precis som du säger, ju mer makt man får, ju mer populär man blir, desto snällare ska man vara. Ja. Därför du måste visa, du måste föregå med gott exempel.
Exakt, och det är de här exemplen som är så sjukt viktiga.
Ja, tyvärr är det så att många gånger har det varit så att ju mer makt människor har fått, desto svinigare har de betett sig.
Ja. För att man har möjlighet
att
göra.
Det är det är slut på nu.
Ja, och det är det som är så bra. Det finns ju bara grejer. Sen får du klä skott för massa saker. Jag vet att du säkert får en jäkla massa skit från folk också. Mest bra saker, självklart. Så är det ju. Men när man är en person som står på barrikaden och skriker, då får man också ägg i skallen. Liksom. Så är det ju. Det är ju så. Och det är modigt och det är bra. And I love you for it.
Ja, tack.
Det är bra. Nu ska vi bara fortsätta och se till att det inte... att det stagnerar och stannar, utan det är ju,
exakt.
Nu finns det ju en väg som vi vet vilken ska köra på. Så det är intressant. Men det är en tuff resa och jag tror vi kommer prata väldigt mycket mer om det här också.
Absolut. Det kommer vi göra. Ja. Men vi ska försöka hålla oss till det fanns en tid innan MeToo och det finns en tid efter MeToo. Ja. Det är som att alla, lite grann så här så blir jag liksom förknippad fullkomligt med MeToo. Men jag är fortfarande inredare. Ja. Och jag behöver fortfarande tjäna pengar och ha mat på bordet.
Ja.
Så att jag fortsätter ju att jobba. Och jag la ju lite grann väldigt mycket av mitt yrke och mitt jobb helt enkelt åt sidan. Under lång tid.
Men också för att du är en offentlig person så har du möjlighet att påverka. Det är ju det som är saken. Och du har ju tagit egentligen en risk i ditt varumärke som du är genom att göra det. Och det är det som är, det är det som jag tycker är styrkan, att du ändå, du skulle kunna skälpa lika väl som det har gått igenom, så skulle du kunna gå rent åt helvete med ditt varumärke och din person. Ja, men förstår du, allting sådär.
Så det var väldigt många som skrev just det i början på kommentarer, men alltid män. Mm. Ja, du förstår inte själv hur det här kommer att hjälpa ditt egna varumärke. Och tänk på vad det här är. Och det, vad som också är härligt är att det har varit väldigt många, om jag säger ett tiotal män, som attackerade väldigt hårt och var förbannade. Som fortfarande följer och fortfarande och har svängt helt och hållet. Och är liksom på vår sida och förstår att Oj,
hoppsan.
Här händer det grejer som behövde hända. All heder, hatten av till oss allihopa.
Så är det. Mod, liksom. Annars ser man, vad var det Astrid Lindgren sa? Att man måste vara modig, annars ser man bara en fjärt.
Ja,
det är ju någon sån här Bröderna Lejonhjärta.
Man måste våga vara modig.
Man ser man inget annat än en liten lort, säger hon.
Lort,
Och det är ju som med Bröderna Lejonhjärta, man ska slåss mot Katla, liksom. Men någon måste ju börja slåss mot Katla. Befria staden, så är det ju. Och du har ju gått i ledet längst fram där. Så det är bra. Grymt. Men, inredningspodd. Men vet du vad? Jag tror att...
Är vår tid ute, eller?
Ja, vår tid är ute. Tid är ute med podden för den här gången. Men vi kommer återkomma varje vecka.
Varje vecka.
Vilket är fantastiskt.
Spännande resa det här. Häng med och häng på. Och glöm nu inte att vi kommer att ha spännande gäster.
De är hemliga tills de avslöjas. Ja.
Det är Nicole Kidman kommer ju då
nästa vecka. Hon pratar väldigt mycket om Tom Cruise.
Ja. Just det.
Sen kommer ju väldigt många andra spännande. Men det är ju sånt som vi tar upp det hemligt.
Adam Alsing
kommer
definitivt. Jag tror faktiskt att Adam får komma före Nicole. För jag tycker att Adam är ju lite mer intressant.
Ja. Och han vill också vara först också.
Han har blivit den arga snickaren.
Ja, han är ju varken arg eller snickare.
Men
han är så fantastisk på att ta människor, alltså.
Han är ju en bombibjörn.
Ja, men han är mjukhård, vill han kalla sig. Hashtag mjukhård. Det ska vi diskutera med Adam Alsing.
Ja, det ska vi göra.
Den mjukhårda mannen.
Jag är jättenyfiken på hur det ser ut hemma hos Adam. Jag har ju varit med i lite tokiga program där han har varit programledare. Vi ska inte gå in på det. Det var någonting som handlade om att man skulle hoppa ner i vattnet. Och sen var det något annat program där man skulle köra bil. Skitsamma. Så har han varit underbar att ha som sin programledare där. Men han berättade för mig Jo, han sa nog det, att hans fru ville ha det ganska stramt och han ville ha mer, som Lollo Carter som han sa till mig, han ville ha mer lullull.
Ja. Och lite Marrakesh.
Lite mer Marrakesh. Och det ska vi ju tala med honom om då. Mm,
det ska vi göra, verkligen. Mm. Och se vad han står i det. Ja, liksom. Och nu när han jobbar med bygg-tv också, så har han ju fått också väldigt mycket influenser. Han tycker det är jätteintressant och spännande när med inredning. Alltså han hjälper till väldigt mycket. Han monterar möbler. Han har aldrig monterat så mycket möbler i hela sitt liv som han gjort det här året.
Han skruvar.
Och han är så snäll och gör det, men det är minus 7 grader. Han står där utan handskar och skruvar. Det ska bli klart liksom. Och städar allting, dammsuger, svabbar. Väldigt bra assistent.
Adam Alsing är Maria Selins assistent.
I own his ass. Nej, men han ska komma hit. Absolut. Så får vi se vad som händer sen. Men ska vi prata lite med inredning.
Och så andra inredare ska vi naturligtvis.
Absolut.
Få hit. Ja.
Det ska bli jättespännande. Men vet du vad? Nu ska jag gå på middag med min kompis Malin.
Ja, och jag ska gå och hämta min hund hos hundfrisören.
Oh my god.
Och se om hon har lyckats.
En permanent.
Jag är väldigt krävande matte när det kommer till hur hundarna ska vara friserade. Ja, se hur han ser ut.
Jag tror att han är väldigt fin.
Ja,
och är man en naturligt skön så. Allt klär en skönhet.
Exakt.
Hörru Lollo, tack för den här gången.
Tack,
Maria. Ses om en vecka.
Puss och kram. Puss, puss.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.